Du lyssnar på det 36:e avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår, ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och på andra sidan i ett grådassigt, men vad ska vi säga, jultokigt Göteborg. Fredagens födelsedagsbarn, uppesittarkvälls Jesus, mannen som kastar sin fastball i changeup-hastighet, killen som går all in på tomterött, ni vet, Olof, a win-win situation Svensson. Välkommen!
Ja, men tack ska du ha, Niklas. Tackar. Hur är läget, din gamla
ja,
uv? Men...
ja, det är ringrostigt.
Ja, det är det, banne mig.
Men man är ju riktigt tänd.
Ja, visst är vi det. Herregud. Nej, det var ett tag sedan nu.
Mm, och det ska bli kul att avsluta det här pissåret 2016. Ska vi inte säga att det är det?
Jo, det kan vi säga. Alltså, det är ett understatement utan dess lika. Alltså, vilket jävla pissår det har varit.
Ja, det är mycket som har gått fel faktiskt i år. Så att, ja, det ska bli skönt att avrunda det.
Ja, vi kunde inte hålla oss göra ett avsnitt. Och faktiskt med lite påtryckningar, får vi säga.
Ja, vi har fått lite skäll och sådär. Men även påtryckningar att vi ska göra någon slags uppesittarkvällaktigt.
Ja, det låter väl trevligt.
Och så är det ju idag när det släpps, fredagen den 23.
Ja, som ett alternativ till bingolotto.
Ja, ingen, jag hoppas att det är ett okej alternativ.
Ja, det får jag.
Men det är ju faktiskt också så, har jag räknat ut, att det är exakt halvtid i off-season.
Okej, det är bra.
Ja, för fredag den 23 markerar att det var 51 dagar sedan som Cubs vann World Series.
Okej.
Och det är 51 dagar kvar till den 13 februari. Det är datumet en hel del klubbar har annonserat som datum för Pitchers and Catchers Report.
Yes, fan vad mäktigt. Och vi har ju faktiskt passerat den mörkaste natten.
Ja.
Eller den kortaste dagen snarare heter.
Kortaste dagen, ja.
Så, nu så blir... det har vänt, ja.
På många, ja. Och vi hoppas väl också då att det vänder i hela världen i och med detta.
Ja, det får vi säga. Snygg. Ja. Outro. Yes. Vi kör igång, va?
Det gör vi. Ja, men som jag nämnde så fick vi faktiskt lite skäll för att vi slutade mitt under World Series, eller hur?
Ja, det har vi fått från flera håll och kanter, får man säga. Och till vårt försvar så måste jag ändå säga att vi stötte och blötte och försökte hitta några möjliga lösningar på hur vi skulle kunna följa både postseason och World Series då. Men ja, vi fick inte riktigt ihop något bra koncept. Men det kan vi ju ge till hemläxa till våra lyssnare, att inför nästa säsong då kanske komma på ett bra sätt att täcka postseason och World Series, i och med att det är matcher, betydelsefulla matcher hela veckan, inte bara liksom på fredagar när vi släpper eller på torsdagar.
Nej, det blir svårt att följa in så att säga en veckopodcast, men vi får väl klura lite på det där, vad vi ska ha för upplägg.
Ja, vi snackade ju om att vi skulle släppa några korta 10-15 minuters avsnitt och sådär, men blev aldrig något av det, men vi får väl ta tag i det till nästa säsong helt enkelt.
Absolut. Du var ju med i radio där i alla fall och pratade om World Series.
Ja, just det, det stämmer. Det var kul. Ja, det var jäkligt kul. Det var väl efter game 2 där, va, när Cubs hade krossat Cleveland och utjämnat 1-1 i matcher, har för mig. De skulle åka till Wrigley Field.
Ja, okej. Okay. Ja, så var det nog. Absolut. Och du tippade väl att Cubs skulle vinna där, va, ändå. Så att du fick väl lite rätt i radio där.
Jo, men det fick jag väl. Sen så trodde jag ju inte att Cleveland skulle pressa Cubs så pass hårt som de gjorde. Utan jag trodde ju på en enkel 4-1-seger alternativt en mindre enkel 4-2-seger för Cubs. Nu blev det ju stenhårt, får man ju säga.
Jo, det blev det ju. Absolut. Så att, ja, nej, men det var ju en fantastisk World Series. Jag vet inte om vi ska snacka lite om den, återge den lite snabbt, eller fast det är ju ganska svårt att återge en sån matchserie ju, som var ganska spektakulär, måste man väl säga.
Ja, det får man ju säga. Alltså, jag är så otroligt imponerad av att Cubs lyckades vända ett 1-3 underläge och dessutom avsluta med 2 vinster i Cleveland för att säkra titeln. Det trodde jag faktiskt inte. När Cleveland vann fjärde matchen så trodde jag att det var kört.
Ja, det tror jag med, och det tror jag, alltså alla som var på Wrigley Field under Game 5 tror jag bara hoppades på att få se sitt Chicago Cubs i alla fall vinna en hemmamatch.
Ja, precis. Det var ju det snacket som gick snarare, att de skulle vinna hela skiten. Att, ja. Låt oss åtminstone vinna en match.
Mm. Nej, men det var ju häftigt. Och det var ju häftigt att, när de vände tillbaka till Cleveland sen i Game 6, så var det ju inget snack. För då gick ju Cubs upp till en 7-0-ledning liksom innan Cleveland-fansen hade hunnit virvla ner sin första byra där, kändes det som. Ja. Så att, och då var det nästan som att båda lagen bara, vi spelar väl av det här, ja, så får vi den här Game 7 som kanske hela USA längtade efter.
Ja, men precis. Det var väl det perfekta slutet på en liten fairytale-saga då, att Cubs vinner i extra innings i Game 7 och bryter den här förbannelsen. Och jag vet inte, det har väl aldrig snackats så mycket om World Series tidigare, för att säga. Det har väl säkert, men inte så länge jag har följt baseball i varje fall.
Nej, jag lade nog ut lite bilder så där på Instagram och det på de artiklarna som skrevs i svenska tidningar.
Ja, bara det, bara en sån sak.
Ja, men absolut. Det var ju liksom heluppslag i Svenska Dagbladet och Aftonbladet och så att det var ju ganska mycket liksom tryck eller intresse kring den här serien, och det var ju såklart för att det var så länge sedan som något av lagen hade vunnit.
Ja, precis. Och sen blev det väl en sju jäkla fest i Chicago.
Det snackades väl om att det var väl den femte största folksamlingen genom tiderna, va?
Ja, när de hade sin parad där. Ja. Den är tråkig, va?
Jag vet inte om det stämmer, och hur fan räknar man fram det liksom?
Ja, nej, det är sant. Men mäktigt är det oavsett.
Jo, det var det. Och sjunde matchen, om man bara ska beröra den lite kort, så var det ju häftigt. Dels att Dexter Fowler började matchen med att slå en lead-off homerun på Corey Kluber.
Just det.
Och att Chicago gick fram till en 5-1-ledning, och det var i princip helt klart. Sen kom Cleveland lite närmare, men då satte Cubs in Aroldis Chapman i en 6-3-ledning, tror jag det var, i åttonde inningen. Och med två brända i åttonde inningen, då känns det ju också som att Cubs är klara.
Just det.
Men då lyckas ju han, Rajai heter han, va? Davis, slå en homerun så att det blir 6-6. Då skiftar allting åt andra hållet, om man är helt säker på att Cleveland ska ta det i nionde inningen. Men Chapman kommer in och lyckas på något konstigt sätt nolla Cleveland där, och sen kommer ju det här episka regnavbrottet som håller i sig i dryga kvarten, när för Cubs är ett slaget lag där, men sen tror jag att när de går in i omklädningsrummet så är det väl Jason Hayward där, tror jag, som peppar igång laget igen, och de lyckades ju då vinna.
Ja, det
8-7
där.
7 till slut. De tog ledning med 8-6, och då var det också klart, men sen kom ju Cleveland i kapp till 8-7, och sen blev det väl en jävla dålig markboll ut till Chris Bryant, som leende kastade ett ganska dåligt kast till Anthony Rizzo, men det avgjorde ju det hela, och sen var det klart, och det var ju sen var det över.
Ja, det där novemberregnet räddade kanske Cubs.
Ja, så kan det faktiskt vara. Absolut.
Kanske hade lite negativ trend och tunga huvuden.
Ja, så kändes det verkligen faktiskt. Mm. Vad ska vi säga? Sen kändes det i alla fall för mig jävligt, tomt. Det var ju, det här hade man ju sett fram emot, och sen blir det blir ju ofta så. Det är ganska sjukt i ganska många fall liksom. Sen blir det bara, jaha,
det var det
helt
klart.
Tomt. Jag vet inte, både du och jag har väl läst den där artikeln på ESPN.com att liksom, vad nu liksom?
Ja, exakt.
Vad längtar man efter i baseballen nu? Och den här författaren eller journalisten som hade skrivit det här var väl, antar jag, en hardcore Cubs-fan liksom, och vad han nu att kolla på baseball? För han kom väl fram till, dels var det väl kunna kanske få uppleva någon utmana Joe DiMaggio's den här 56 matchers hitting streak som han har.
Just det, det rekordet som är omöjligt att slå.
Ja, alltså Vad är oddsen egentligen på att någon överhuvudtaget ska kunna få en hit i 56 raka matcher? För det låter ju helt, helt sjukt.
Ja, alltså jag har kollat lite grann på det där. Och, ja. Ja, man får ju se det på två sätt. Alltså, man kan ju inte se det som att det är en spelare som får en streak i 56 matcher. Alltså, det är ungefär som att du räknar ut ditt odds på att du ska vinna lotto. Men odds på att någon vinner lotto varje vecka är ju högre.
Men, ja, just det.
Men jag har inte hittat något odds på just det. Men jag har bara hittat på att en spelare skulle göra om det här rekordet. Och då räknar man med att en spelare som har 333 i batting average har 80% chans att få en hit i en match med 4 at-bats.
Mm. Så varje kväll då, eller varje dag har han chans, 80% chans att påbörja en hitting streak.
Exakt. Och sen så var det någon som räknade ut då i 56 matcher, så men då räknar man på 3 at-bats. Och då ger det alltså 70%, dryga 70% odds att få en hit i en match. Mm-hmm. Då. Om man då upphöjer det till 56 i matematiska termer så ger det en på 400 miljoner.
Okej. Så den här författaren som går och väntar på den här och får uppleva den här hitting streaken, han vill väl hoppas att han har bra gener då, han blir ganska gammal eller.
Han kanske får frysa ner sig själv i typ 10 000 år.
Ja, jobbigt om det händer under den tiden.
Ja, va? Det är jobbigt. Nej, men det var ju massor med parametrar också. Så han hade gjort någon, alltså vilken av de all time bästa hitters som hade störst chans att göra den här streaken. Och då tror jag det var Ty Cobb som hade störst chans. Och då rörde det sig väl om en på 2000 någonting, tror jag.
Aha, okej.
Okay. Jag måste gråta ner mig lite mer i det här för att...
Ja, jag tycker det faktiskt. Jag tror nog att du kan liksom uppehålla det alla de här 51 dagarna fram tills det startar igen med att komma fram till en riktigt briljant där faktiskt. Ja, kan du inte göra det?
Jag ska göra det. Jag lovar.
Det har ju spekulerat sig också vilka idag som möjligtvis har en chans att komma igång med en ganska lång hitting streak. Mm. Och då snackas det väl om José Altuve i Astros eller Mookie Betts i Red Sox, men ja
Mookie Betts hade ju väl den längsta streaken förra säsongen, va? På, vad kom han upp i, 30 matcher eller?
Ja, men det var något på 30, va?
Ja, jag tror det. Så att, och sen så snackade vi lite grann om att en Ichiro hade ju kanske en bra chans att kunna återupprepa det där.
Ja, just det. Ja. Men hans glansdagar är ju förbi.
Ja,
men...
det får man ju säga.
Ja. Men om vi ska återvända till den där artikeln som jag tyckte var ganska intressant och underhållande, så den andra grejen som han då såg fram emot att få uppleva, det var ju kanske att få se en kvinna i Major League Baseball.
Mm, just det. Apropå tv-serien Pitch.
Ja, men precis. Och det verkar ju långt borta, så det finns ju ingen kvinna idag i hela minor-systemet. Nej. Och inte... Det var inte en enda kvinna som draftades i den här junidraften, är det, va?
Ja, just det.
Men tv-serien Pitch där, så finns det ju faktiskt en kvinna som tar chansen och pitchar för San Diego Padres.
Just det.
Och hur troligt det är, det är ju jävligt svårt att veta, så att säga. Men,
jag tycker det känns liksom som att om man bortser från baseball, så finns det så otroligt många andra barriärer där man tycker att kvinnor skulle ha brutit sig fram.
Absolut.
Där de inte har gjort det. Och baseball är ju en... tyvärr, och trots senaste årens händelser, så är det en ganska... Eller väldigt så här, ultrakonservativ sport. Till och med mer konservativ än golf. Då har man ju faktiskt gjort det ganska bra.
Ja, absolut. Jo, nej. Så att det där lär väl han tyvärr också få vänta på i säkerligen... många decennier kanske, jag vet inte, men...
Ja, en liten ljuspunkt är ju det som du var ju faktiskt och pratade om där i P3, i PP3, om Moni Davis.
Just det, hon unga tjejpitchen som pitchade i Little League World Series.
Just det, precis.
Mm.
Som, ett enda stort steg framåt.
Ja, och... Visst snackade, nu kommer inte jag ens ihåg vad jag sa i PP3 där, men vi får väl gå tillbaka och lyssna på det i avsnittet. Men en del av fördelarna med en kvinnlig pitcher är ju att just de inte kastar lika hårt.
Nej, precis.
Ja, det låter ju konstigt, men därför så drar de inte på sig lika mycket skador och ja, kanske kan ha en liten fördel på det sättet då.
Ja, exakt. Och ja, de kastar ju såklart betydligt långsammare än männen, men det behöver inte betyda att det inte är lika svårt att slå.
Nej.
På en sån pitch. Alltså har du en fastball och en changeup, och framförallt har du en knuckleball, så kan du komma ganska långt.
Mm. Ja. Jag hade älskat att se det hända liksom, ja. Men ja, det.
Nej, jag vet inte. Om du får tippa, kan vi säga det om 50 år?
Mm. 50 år.
Ja, vi säger det.
Ja, vi säger det. Fan, då tänkte jag, helvete, då kommer jag inte uppleva det. Ja, fick jag tänka. Så då tänkte jag, ja men 30 blir bra.
Ja, okej. Okay. Ja, okay, du lever till 72 alltså.
Ja, vad fan. Då får man vara glad.
Ja, ja, för fan.
Ja. Men mera då. Det har ju spekulerats i att det här var det bästa som kunde hända baseballen i USA. För det har väl varit ett lite dalande intresse och... Ja, kanske inte att Chicago just vann, men att de fick den här klassiska finalen då mellan Cubs och Indians.
Ja, men visst är det så. För, absolut. Ja. Och vi pratade om det i början på förra säsongen att baseball får ju allt svårare och svårare att konkurrera med andra lite snabbare sporter som amerikansk fotboll och basket och ishockey. Och, därför var det nog ganska bra att baseballen fick en sån här... uppståndelse, inte hysteri, men väldigt mycket mediatid och snack, och folk som kanske inte ens intresserade sig för baseball tidigare blev helt plötsligt baseballintresserade och Cubs-fans.
Ja, jo, men så var det ju. Det blev lite av America's team där. Mm. Att det fick liksom icke-sportintresserade att ändå liksom titta på sport och icke-baseball-fans att börja titta på baseball och liksom även de som inte var från Chicago blev ändå på något sätt kunde bli Chicago-fans.
Jo, det var ju så många både inbitna fans och nya fans som unnade Cubs den här segern.
Mm.
Men det är intressant att fast intresset kanske då svalnat i baseball, så går det fortfarande väldigt, väldigt bra rent ekonomiskt.
Mm.
Så att ägarna och MLB och spelarna skrattar hela vägen till banken. Sen vet inte jag hur den ekvationen går ihop i och för sig.
Nej. Nej, men precis. Men tv-bolagen skrattar väl också, för det här var väl de högsta tittarsiffrorna på en sån här 7-matchers serie på 15 år, tror jag det var. Och om man tittar på siffrorna som var 2014 när San Francisco Giants mötte Kansas City Royals, så gick de upp med 66%, och det är ju häpnadsväckande siffror faktiskt.
Ja, det får man ju faktiskt säga.
Ja. Men vad fan, ja, vad tycker du? Har vi inte gaggat nog om 2016 nu eller?
Jo, det känns ju väldigt 2016 alltså.
Bra, då går vi vidare faktiskt.
Ja.
Hur känns det då under off-season här? Vad har du för känslor? Är det liksom skönt att inte liksom... För ibland kan det bli en liten... Inte stress att spela in podden och sådär. Men liksom det är matcher hela tiden. Man kan ju tycka att det kan vara skönt att gå ner lite i ett off-season mode ett tag.
Jo, men det var det väl. Alltså, som sagt, lite hektiskt är det ändå att spela in varje vecka. Men samtidigt så... Ja, när vi började snacka om att spela in ett eventuellt off-season-avsnitt så nappade ju både du och jag på det väldigt snabbt och hade ett extremt sug.
Jo, men så är det ju.
För att det har hänt ganska mycket, även fast det inte har hänt någonting, man säger så. Även fast det inte har varit någon baseball som har spelats.
Nej, precis. Och var ska man börja alltså? Det har ju varit den här Arizona Fall League som egentligen börjar innan World Series, och det är slutspelat. Men det är ju en off-season liksom höstliga då för de för de allra hetaste prospekten i minor league. Eller hur?
Ja, exakt. Ja, den ägs ju av MLB och de lagen i MLB då bestämmer ju i någon draft i augusti vilka spelare som ska skickas till Arizona Fall League. Och det är ju de prospect som man tror mest på, för att de ska få känna på hetluften lite grann och innan spring training då, där de förhoppningsvis blir inbjudna.
Just det.
Så att det är ju väldigt, väldigt duktiga spelare. Merparten är ju från AAA och AA, alltså den högsta minor league-divisionen och den näst högsta då.
Just det. Men vad är det för lag som spelar i Arizona Fall League då? Kan du inte dra igenom de lagnamnen? För jag får mig att de är ganska roliga.
Jo, alltså när man läser dem så tror man ju att det är USAs största crackpundare som har kommit på dem. De består ju då av 6 lag då. 3 i East som är Mesa Solar Sox, Salt River Rafters, Scottsdale Scorpions. Det kanske inte är så konstiga namn då. Men i West då så har vi då Glendale Desert Dogs, Peoria Javelinas och Surprise Saguaros.
Vet du vad en saguaro är för något?
Nej, jag skulle gissa på att det är en jätteödla.
Nej, men det är en jättekaktus.
Ja, okej. Okay.
Du vet de här klassiska kaktuserna som är, ja, det där när man ser i alla...
Lucky Luke-kaktuserna.
Ja, den här liksom med armarna sådär.
Fan, vad mäktigt.
Ja, det är en saguaro, tror jag, i alla fall.
Ja, men ja, väldigt märkliga namn. Har du koll på liksom vilka lag som hör till vilka lag, om du förstår vad jag menar?
Hyfsat, jag vet att Mesa Solar Sox, de som tog hem titeln i år, de ägs av, sa du att de ägs av 5 klubbar var, eller?
Nej, det glömde jag säga, just det.
Nej, så är det.
Vi kan dra det först.
Ja, att varje klubb i Arizona Fall League är hooked up då med 5 Major League Baseball-lag var. Mm. Och som du sa, så skickar varje lag 7 spelare till sin Arizona Fall League-klubb och då, på så sätt så bildas ju då 35, eller så bildas ju då 6 lag med 35 spelare i varje klubb.
Just det.
Ja, och Mesa Solar Sox som vann i år, de ägs av Chicago Cubs, Cleveland Indians, Miami Marlins, Oakland A's och Toronto Blue Jays.
Mm, alltså en kanske en liten fingervisning om vad vi kan förvänta oss på nästa säsong då, beroende på om du skickar upp några prospects.
Ja, bra tänkt där, härligt.
Bortsett från vilka var det som vann nu?
Det var Mesa Solar.
Solar, bortsett från dem, vad kan vi annars rapportera från Arizona Fall League?
Ja, egentligen så kan man väl om man ska rapportera om en bra spelare och om en dålig spelare så, ja, vi kan ju börja med den roliga och bra spelaren, det är ju Gleyber Torres. Mm. Det är ju Yankees prospect, ja, andra största prospect tror jag att han rankar som då. Och han blev ju då Arizona Fall Leagues yngsta MVP någonsin.
Okay.
Alltså most valuable player. Han är bara 19 bast och han hade ett batting average på över 400.
Ja, det är otroligt alltså. Och visst ingick han i dealen som skickade Aroldis Chapman till Chicago, va?
Ja, precis. Han tillhörde ju Cubs så sent som i somras då.
Så att det var vad som kostade för att få en World Series-titel.
Jajamän. Men det kunde det ju säkert vara värt.
Ja.
Så är det ju.
Och han, jag läste att han kommer ju att börja i Double A i Trenton. Men fortsätter han som han gör så kommer han ju kallas upp under säsongen, eller hur?
Ja, det tror jag. Men lite, jag vet inte, har du hört någonting vad som kommer hända där med middle infielders? Du har ju Didi Gregorius.
Mm, som gjorde det. Han hade en liten breakout season förra säsongen. Mm. Med Yankees. Och så Starlin Castro på andra bas då.
Just det.
Castro har gjort det bra. Han slog ju career high 21 homeruns den här säsongen. Men och gjorde väldigt bra defensivt.
Tillsammans med Didi.
Ja, double play låset där. Men han måste ju förbättra sin on base percentage och slugging. För där är han ju below average. Och så var han ju rankad nummer 12 i Yankees när det kommer till WAR, alltså wins above replacement. Så den låg på 1,2. Så att jag tror att, eller det man kan läsa är att om nu Torres plockas upp så kommer de att försöka, då kommer man se honom som lite face of the franchise. Och försöka spela honom i många, många år. Troligtvis på andra bas, alternativt att han alternerar med Didi Gregorius då.
Ja, just det.
Och då i så fall skulle ju Castro skickas iväg alternativt vara en backup player. Men han är ju bara 26 år gammal och gör det ganska bra. Så jag tror inte att de har honom som backup player. Eller vad tror du?
Det är faktiskt riktigt svårt att säga. Men du menar alltså att Gleyber Torres ses lite som den nya Derek Jeter?
Ja, jag fattar som det. Av det man har läst. Att han i alla fall har de kvaliteterna att kunna bli det. Han är så pass ung och har tagit sådana otroliga stora steg framåt. Så att, ja, det beror lite grann på hur han beter sig nu i AA där. Men de flesta tror att han kommer att kallas upp under nästa säsong. Så får vi se hur han klarar sig. Det är ett jäkligt stort steg, ska vi ju betona.
Ja. Men Starlin Castro, han har ju inte varit speciellt jättebra alltså. Frågan är om inte den kanske trade-läge på honom. Så att, för att Yankees har ju, ja, framförallt efter den här säsongen kommer de ha jävligt tunt på pitchingfronten.
Ja, verkligen.
Starting pitchers där, så att ja, intressant ändå, och jäkligt kul med de här unga spelarna.
Ja, det får man säga så. Om vi sen ska gå till det tråkiga då.
Ja, eller är det roligt?
Ja,
eller är det bara,
vet inte.
Ja, jag vet inte. Det är ju den här följetongen då om Tim Tebow.
Precis.
Och han var ju bland de sämre i hela ligan där.
Mm.
Och det är såklart att om man har sjätte sämsta on base plus slugging då, så kommer man ju inte mycket längre.
Nej, exakt. Han hade ju ganska mediokra siffror och strikade ut vid var tredje att bat, såg jag.
Och det är lite jobbigt.
Ja, det är lite halvjobbigt. Han hade batting average på 194 på 62 at bats. Och inte, i övrigt väldigt, väldigt blygsamma siffror. Han spelade 12 matcher på left och 2 på right field, tror jag. Så att, jag vet inte vad det sista sagda är i fallet Tebow. Om han är kattad eller om han...
Jag vet faktiskt inte heller. Men cirkusen lär väl ta slut. Inte tror jag att han kommer komma med till spring training, va? Nej. Alltså inte Major League spring training.
Nej, det låter. Och då är frågan om han har... orken och motivationen att fortsätta harva. Jag vet inte.
Absolut. Nej. Nej, vi får väl helt enkelt se om vi nämner Tim Tebow någonting mer. Men det där var väl bra sammanfattat ändå av Arizona Fall League, att Mesa Solars också vann och Gleyber Torres blev yngsta MVP någonsin.
Yes.
Ja. Sen har vi haft också Award Week.
Jajamän.
Man går igång på dem, alla de här priserna som delas ut. Det görs ju under en vecka.
Ja.
Så att det börjar ju på, jag tror det är på måndagen, att man utser då årets rookies.
Precis. Ska vi bara nämna själva processen lite grann?
Ja, det kan vi göra.
Ja, för att det är ju alltså journalister i Baseball Writers Association of America, heter det. Samma som röstar in till Hall of Fame.
Ja.
Som bestämmer det här. Och de lägger sina röster efter regular season, men innan postseason, ska vi betona.
Ja, det är faktiskt ganska intressant. Eller det är viktigt att säga.
Ja, och då är det så att varje liga har ju en Major League City. Så att varje liga har 15 Major League Cities där man assignar 2 journalister då.
Ja.
Så att det är 30 röster per liga då, som läggs. Och så lägger man på 5 spelare då. Så, ja, hur gick det nu? Rookies var först.
Rookies of the year. I American League blev det pitchen Michael Fulmer från Detroit Tigers.
Yes.
Och där kom det väl lite sådär, inte kritik, men en del hade väl tyckt att det hade varit roligt om Gary Sanchez i Yankees hade fått den då.
Ja, precis.
Just för att, ja, han blev uppkallad i augusti, alltså 10 augusti, så stod han på 0 homeruns och han slutade ändå på helt sanslösa 20 homeruns.
Ja, det är rätt otroligt, man säga.
Ja.
Det är en kort av Starlin Castro som spelar hela säsongen.
Så att det är ju, det var ju fantastiskt att få uppleva det, och ja, det var ju många som gärna hade sett han då, men jag kan inte säga så mycket.
Nej, han hade ju ganska bra siffror. Alltså, han hade ju en era på 3.06 och 58% quality starts. Alltså när man pitchar minst 6 innings och inte släpper fler än 3 runs.
Just det.
Och sen så var det ju på tredje plats, tror jag var då, Tyler Naquin, centerfielden i Cleveland.
Just det.
Han var inte lika konsistent som Fulmer.
Nej.
Och som sagt, i Sanchez fall var att han inte spelade så under så lång tid.
Nej, precis.
Hur såg det ut i National League då?
Ja, men där var det väl mer självskrivet att det blev, eller skulle bli, Corey Seager då, Dodgers shortstop.
Just det, jag läste att han fick samtliga första plats röster, så han fick ju maxpoäng, 150 poäng. Och där var hans lagkamrat Kenta Maeda och Trey Turner i Washington då, på pallen.
Ja, men Trey Turner är en rolig kille, det hade jag gärna sett. Men han fick ju spela på sin kanske lite ovana situation, centerfielder Trey Turner.
Ja.
Och han är egentligen en shortstop, men Ja, vi kommer komma till det tror jag. Vi ska prata lite om Nationals här längre fram.
Yes!
Yes, men ska vi ta managers?
Mm, tycker jag.
Där har vi ju kanske lite självskrivet såklart. Mm. Terry Francona i American League.
Just det.
Indians coach. Mm. Och inte så mycket att säga om det, va?
Nej, alltså då han ledde ju Cleveland till ett rekord på 94-67 trots att deras bästa hitter Michael Brantley bara spelade 11 matcher och så hade de ju ganska stora problem med pitchers i slutet av säsongen. Så att han gjorde bra. Han vann ju även priset 2013 också med Cleveland då. Men den här gången var det väl mer, känns det mer självklart.
Absolut. Sen har vi Dave Roberts i Dodgers i National League. Och det är kanske en del höjer på ögonbrynen. Vadå? Cubs vann ju World Series för första gången på 108 år.
Just det.
Men där är det ju viktigt som du säger att man lägger ju rösterna innan slutspelet.
Ja, precis.
Och jag vet inte. Chicago Cubs var ju ganska mycket ett självspelande piano.
Ja, det känns så det.
Jag tror till och med du hade tagit dem till slut.
Ja, jag tror faktiskt också det. Ja. Sittandes i dugouten och tugga på ett rejält bus och tung tobak.
Ja, så att visst, Dave Roberts han fick ju verkligen liksom bend backwards. Vi har ju pratat om det tidigare. Mm. Dodgers hade ju inte en starting rotation på hela säsongen.
Nej, skickade helt 28 spelare till disabled list.
Ja.
Och hade Clayton Kershaw skadad i 2 månader. Plus att han är ju faktiskt en rookie coach också. Det är hans första år i majors.
Exakt, så att det är ju men det är skitkul tycker jag.
Ja.
Och helt rätt utmärkelse.
Jo, och sen så apropå det här med Madden och Cubs så fick ju Madden vann ju förra året den utmärkelsen. Just för att han tog Cubs till nästa nivå som sen tog dem dit de är idag. Och precis som du säger så var de ett självspelande piano lite grann.
I en ganska tunn division också. Alltså, om man jämför med Dave Roberts så var det ändå var det tuffare att möta Giants såklart.
Ja, det fanns ju ingen riktig utmanare till Cubs det här året.
Nej.
Faktiskt. Och sen, vi kan ju nämna också på det att Dave Roberts fick den var första gången sedan 1988 som en Dodgers coach fick utmärkelsen.
Ah, häftigt.
Vet du vem det kan ha varit då?
Då var det, då ska vi se, Tommy Lasorda.
Stämmer bra. Nej. Det.
Var det? Ja, my God.
Ja, men sen kommer vi till Award Weeks största snackis, va?
Det måste vi verkligen säga om vi pratar Cy Young Award, alltså för bästa pitcher. Och då tänker du självklart inte på National League där Max Scherzer tog hem det.
Nej, för den kändes ganska solklar.
Den var ju solklar, utan mer snack blev det ju självklart i American League.
Ja.
Och där var det ju faktiskt, där gick det ju priset till Rick Porcello från Boston Red Sox.
Just det.
Och visste du förresten att de är bästa vänner, Max Scherzer och Rick Porcello från tiden i, båda kommer ju, eller har spelat i
Detroit
Tigers.
Ja, just det, precis.
Jajamän. Mm. Mm. Men det var ju en tredje pitcher som är kvar i Detroit.
Jajamän.
Som det blev lite snack.
Ja.
Inte från honom, men hans fru.
Exakt.
Eller om det är flickvän.
Jag tror de är gifta.
Twittrade ut en ganska härlig tweet.
Ja, det rör ju som Justin Verlander som alla trodde skulle vinna Cy Young i American League. Han fick ju faktiskt 14 förstaplatsröster mot Porcellos 8.
Ja.
Och det här fick ju då Verlanders.
Men totalt sett så,
ja, Porcello hade så många andra platser.
Ja, exakt.
Så att jag tror att slutpoängen blev 137 till Porcello och 132 till Verlander.
Yes.
Men det fick ju Verlanders fru då, Kate Upton, att gå i taket.
Ja, och vad var hon twittrade nu igen?
Hon twittrade följande: I thought I was the only person allowed to fuck Justin Verlander.
Ja, det var faktiskt en jävligt rolig tweet såklart.
Ja, hon var ju naturligtvis upprörd. Och dels att Porcello vann utan att ha flest första plats röster, men sen var det ju faktiskt 2 Florida-journalister som inte ens hade med Verlander på sin topp 5-lista.
Det är otroligt.
Ja, va? Det var ju då, nu ska vi se, vad hette de då? Bill Chastain och, vad heter han, Goodall var han och sånt där.
Mm-hmm. Tror jag. Vad fan hade han druckit?
Ja, det kan man ju fråga sig. Men,
nej, det var synd. Jag gillade Justin Verlanders säsong och vi snackade ju ganska mycket om den innan och sådär.
Mm.
Och sen prydde han väl något avsnitt där också.
Ja, det gjorde han säsongen. Inför en rysk officersmössa eller vad fan det heter.
Jajamän, han som dikterade världen ett tag.
Ja, ja. Nej, det var märkligt. Om man tar den här ena journalisten, Bill Chastain, han lämnar ju in sina röster en vecka innan sista matchen av regular season. Och på den veckan så släppte ju Verlander en run på 14,2 innings i sina sista två starter.
Ja.
Det kanske hade ändrat hans val. Han valde ju Porcello, Britton, Kluber, Sale och Tanaka.
Ja, okej.
Okay. Och Goodall valde Porcello, Kluber, Happ, Britton och Aaron Sanchez. Mm. Så att, nej, det är klart att de flesta var ju rörande överens om att Verlander skulle ha haft det här.
Ja. Ja, ja, men han har ju, han har väl fått den rätt många gånger tidigare, va?
Ja, jag tror det.
Men, okej, men sen till det kanske mest återvärda priset, va?
Ja, MVP.
Most Valuable Player, jajamän. Och där har vi ju i American League så har vi ju såklart.
Ja, som vanligt, men inte riktigt.
Nej, Trouten.
Trouten, ja, Mike Trout.
Ja, och han har nu alltså spelat 5 säsonger i Major League Baseball.
Mm.
Och han har i de här omröstningarna hamnat på första plats 2 gånger och på andra plats 3 gånger.
Ja, det är otroligt.
Ja, för vi snackar om 2016 som är hans, vad man kallar, age 24-säsong. Alltså det året han fyller 25.
Ja, han inledde säsongen med att vara 24 år gammal.
Ja, jajamän. 24 år, du förstår. Och har alltså, ja, 2 MVP-titlar och utöver det 3 andra platser.
Ja, och vad som är ännu mer anmärkningsvärt är att han har 0 sekunder postseason baseball.
Nej, det är otroligt. Man,
ja.
Fan, slösas ju bort på något sätt i Angels.
Ja.
Tycker du inte det?
Jo, det gör han. Alltså, han måste ju slita sitt hår att han sitter i ett kontrakt med Angels som vägrar släppa honom också.
Jo, det kommer de ju.
Men jag har hört, men... Men det är mycket snack om att Angels kan vara lite postseason-material inför den här säsongen.
Ja, men det börjar ju ryktas att de i alla fall kommer vara liksom över 500 och om man är det så är man ju mer länge i wildcard-racet.
Ja, exakt.
Och ja, det, om det bara liksom diffar på några matcher så, ja. Tänk om det. Ja, det vore häftigt.
Ja, det vore häftigt. Åtminstone för, eller inte minst för Trouten i varje fall då.
Nej, absolut.
Ja, National League.
Ja, då blev det ju Chicago Cubs tredje basman, Chris Bryant.
Han som avgjorde World Series, kan man säga.
Ja, men ja. Och han har ju en ganska unik streak här. För på varandra följande år har han fått utmärkelserna Minor League Rookie of the Year, Minor League Player of the Year, Major League Rookie of the Year och sen MVP i National League. Alltså Player of the Year i National League, då kan man säga. Ja, så att...
Det är inte dåligt.
Vad är nästa steg för honom? Det,
ja, det kan bara gå ut för alltså.
Ja, oh, shit alltså. Han kanske får göra sig till kvinna och bli första kvinna. Eller?
Ja, det är ett alternativ.
Kristina.
Kristina, ja. Då slipper vi vänta 50 år i varje fall.
Ja. Ja, nej, men det var en... den award week då som håller en flytande på baseballsnackisar under den veckan.
Just det, såklart. Precis.
Mm. Men ja, sen kan man väl tycka vad man vill om de här utmärkelserna och det där. Men,
jo.
Mm. Så var det i alla fall. Mm. De tar det på högsta, största allvar i USA måste man ju säga.
Ja, precis. Som vanligt eller vad säger. Men ja, det är det största.
Och ja, i början av december sen så följde ju det intressanta Winter Meetings.
Just det.
Det är ju egentligen liksom den riktiga starten på Hot Stove, alltså när alla general manager träffas.
Mm.
Och i år så hölls den här sammankomsten i det som kallas National Harbor.
Mm.
Det är ett Jag har varit där, det är ett ganska oskärmigt ställe utanför Washington.
Okay.
Det är liksom som en sånt här, det enda som finns där är ett Ferris Wheel och så är det världens största sånt här convention center.
Ja, just det, de brukar vara jättespännande.
Ja, så att det är ett sånt stort område liksom med sånt stort, ja, hotell, tillhörande hotell där det liksom, ja. Dricks bira och whisky i hotellbaren och gör dealas.
Ja, just det, precis. Det här dealas är styggt, ja. Alltså.
Ja.
Vad har vi att säga om Hot Stove so far?
Ja, det har ju hänt en hel del och det är ju så att det sägs ju att det är the off-season of the relief pitcher.
Mm.
För att det är ju många anledningar. Dels är det ju att det inte är så många starting pitchers som är free agents.
Nej, inte av kvalitet i varje fall.
Nej, alltså bäst rankas väl, ja, ska vi säga gamlingen Rich Hill då, som ändå fick någon slags renaissance i år.
Ja,
men,
journeyman.
Jajamän, the journeyman. Och han fick ju sitt första stora kontrakt.
Mm.
Nu skrev han ju om sitt kontrakt, eller ett nytt kontrakt med sin nuvarande, eller 2016 års klubb, Dodgers.
Ja, det var ju kul för honom.
Ja, han har ju inte tjänat så mycket pengar på sin baseballkarriär. Så att han skrev på för 3 år, 48 miljoner dollar.
Ja, det kan man ju göra mycket för.
Ja, vad fan. Det är jävla goda pengar.
Alltså.
Ja, men andra, alltså det är ju Jason Hamill, Ivan Nova, Derek Holland, ja. Var liksom de här free agents som fanns att välja på. Det är ju inte så mycket.
Ja, de är inte jättesexiga alltså faktiskt.
Nej.
Får man ju säga.
Så att, jäklar vad det är. Jag har inte tänkt på det, men kan man ha sån strategi liksom att skriva ett så pass, eller ett kontrakt på visst antal år så man hamnar i en svag kull med andra, om man nu är starting pitcher.
Ja, just det. Det är ju
så att
sant.
Man liksom,
faktiskt.
Ja, så att man blir väldigt åtråvärd där, men jag vet inte. Det
kan ju mycket väl vara så, i och med att alla unga pitchers som kommer upp, eller unga spelare, de är ju fast i kontrakt, alltså andra slags kontrakt. De blir ju inte free agents för efter 5 år, va, eller något sånt där.
Nej, precis. Så att, ja, men sen är det ju också, dels är det ju det, alltså att starting pitchers free agents-klassen är väldigt svag i år.
Mm.
Men sen är det ju också att relievers har ju på något sätt fått mycket högre status.
Ja, exakt.
Och där kan vi ju verkligen tacka coachningen från bland annat Terry Francona och Joe Maddon i slutspelet. Hur de använde hur Francona använde Andrew Miller och hur Joe Maddon använde Aroldis Chapman.
Ja, men visst, det pratar vi om i vårt World Series-avsnitt, att man har, de har frångått det här klassiska closer-begreppet, att en closer går in och så kastar han sista 2 outsen i 9:e.
Mm.
Utan att istället använda honom när det verkligen behövs.
Ja.
Alltså att det kan vara en väldigt avgörande situation i 5:e inningen till exempel. Eller 6:e inningen. Och då så slänger han in sin bästa pitcher då.
Just det.
För att få vågskålen att väga över. Och även då kanske låta honom kasta lite mer än just 2 outs.
Mm.
Miller kastar väl någon halv 2 innings någon gång i någon match här för mig och sånt där.
Just det. Jag såg, eller jag läste en ganska rolig liknelse där. Alltså hur man har tänkt när man bara har använt sig av en closer.
Mm.
Det är ungefär som ens bästa slagman som brukar slå på liksom på plats 4 i lineupen.
Ja.
Att man inte använder honom utan man sparar honom till att typ var fjärde match använda honom som pinch hitter.
Ja, just det. Ja, men det är sant. Det är ju så.
Ja.
Man, det är egentligen helt sjukt. Det
är lika hål i huvudet. Ja.
Den artikeln borde man ju skicka till Buck Showalter.
Ja, verkligen. Shit, alltså.
Som sparade Zach Britton för länge i slutspelet.
Ja, så var det ju.
Ja.
Och ja, det kommer ju vara en fantastisk free agent klass 2018-2019 tror jag. Det är väldigt, väldigt många kontrakt som går ut då.
Mm.
Så att ja, men det är många relief pitchers som har signat otroligt stora kontrakt redan.
Ja.
Eller de allra största har gjort det nu. Alltså,
precis.
Det är ju han Mark Melanson heter han i Giants, eller har skrivit på för San Francisco Giants. 4 år, 62 miljoner dollar.
Ja.
Och det blev ju rekord då.
Just det, precis. Men inte så långvarigt.
Nej.
Men Giants behövde ju en closer alltså.
Ja, herregud. Det var på tiden. Det har vi också snackat om tidigare att ja, de hade ju ingen som kunde stänga deras matcher.
Nej, vilket gjorde att de var ju sämst när det gällde att bevaka ledningar. Det var ofta de förlorade ledningar i slutet på matcher.
Ja. Men som sagt, som du sa där, rekordet hölls inte speciellt länge. För efter det så kom ju Aroldis Chapman, minigrisen.
Jajamän.
Som tradades från Yankees då vid trading deadline vid sista juli.
Ja.
Men som nu alltså signade återigen på för New York på 5 år, 86 miljoner dollar.
Ja.
Får inte tradas på 3 år.
Nej, precis. Om man inte själv vill.
Nej, men precis. Mm. Men det tror jag inte att han... Ja, det blir omöjligt. Alltså, de sitter fast i det kontraktet.
Precis.
Och på... Egentligen är alla 5 år, men efter 3 år så kan han tradas, men inte till Kalifornien.
Nej, okej.
Okay. Av någon anledning.
Ja, han gillar inte West Coast alltså.
Nej, tydligen inte. Nej, det var faktiskt så att han tyckte att det var för långt hemifrån. Han bor ju i Florida.
Ah, okej. Okay. Mm.
Och så var det. Så att, och därför är det ganska intressant att han fick faktiskt ett ännu högre bud från Miami Marlins.
Mm.
Men tog inte det, även om det hade betytt att han hade fått bott väldigt, väldigt nära hemmet i Florida.
Ja.
Så att jag vet inte, han känns väl ändå som att han fastnade lite för Yankees. Så att,
jo, han har ju sagt att han ville väldigt gärna bli en Yankee igen.
Ja. Lite sådär lagkänsla i denna kalla business.
Exakt.
Som det väldigt ofta kan kännas som. Men ja, jag såg också en uträkning på att han ungefär tjänar sådär 160 000 kronor per kast.
Oj, tjena. Va? Vad tjänade du under din karriär? En festis och en varmkorv på var tionde inning.
Ungefär. Va? Som jag ändå fick betala för.
Ja, just det. Det var ingen bra deal. Nej, men det är galet. Nej, är det. Galna pengar.
Ja, han kastade, i år kastade han 976 kast, ja. Helt enkelt.
Ja, men det säger ju ganska mycket om värdet på en bra reliever.
Ja.
Och hur...
Han kan faktiskt, jag läste en annan artikel, det här är lite off topic, men man kunde hyra, du vet det här huset, fullt huset, ja, i San Francisco.
Just det. Ja,
det ligger, hyran på det huset är 130 000 i månaden.
Okej, okay, det är schysst.
Så han vill bara kasta ett kast så kan han hyra den.
Ja, exakt. Kliva av pitcherkullen och dra till San Francisco.
Ja, nej, men det kanske är något för Mark Melanson att hyra. Det hade varit mäktigt att bo,
ja,
i det.
Ja, faktiskt alltså. Jag vet inte om jag hade betalt 130 000 i månaden för det, men... ja. Men nu när vi snackar om Chapman och minigrisen.
Ja.
Eftersom han åkte dit innan förra säsongens början för lite domestic violence, så har ju hans motsvarighet i Mets.
Mm, på andra sidan stan. Där,
jajamän, ja. Juris familja.
Ja.
Gått samma väg. Han blev arresterad hemma hos sig i, det var i slutet på oktober, va?
Mm, det var det.
Där han ska då ha flugit på sin fru som hade rivsår och lite blåmärken där. Den här blev såklart nedlagt. Hon la väl ner anklagelserna. Men det här är ju nytt för, eller det blev väl nytt inför förra säsongen, tror jag, att MLB fortfarande kan gå och stänga av dem.
Jajamän, jo, men så det hände väl samma sak med Chapman.
Ja, exakt.
Eller?
Ja, han blev aldrig dömd, tror jag, för det.
Nej.
Och, men så att det lutar ju åt att han följer Chapmans öde och får 30 matchers avstängning.
Mm, mm.
Vilket man kan tycka är det minsta han kan få.
Ja, ännu en minigris.
Ja, minigrisen 2 faktiskt. Ja. Bägge i New York.
Ja. Ah, visst, det där... Usch, det där kan man ju... Man har ju lite övrigt att önska för en del av de här tjommarnas beteende, alltså. Så är det ju.
Ja, visst. Men det har ju reglerats lite grann. Vi kommer in på det nya kollektivavtalet. Mm. Där har de gjort vissa ändringar just för att komma åt de här idioterna.
Yes.
Faktiskt. Men sen så hade vi ju en sista reliever som fick ett sweet deal.
Ja, Kenley Jansen signade åter då med Los Angeles Dodgers på 5 år och $80 miljoner. Mm. Och han var ju fantastisk, jag gillar han verkligen mycket. Ja. Och Miami Marlins var ju ute och drog i honom också. Mm. De har ju försökt här. De verkar satsa en hel del. Mm. Nu gjorde ju de en liten budgetlösning kan man väl säga. Alltså, de var ju med i racet både med Chapman och med Jansen. Mm. Men, ja. Och de la högre bud så gick de bet på det här då. Och, men de har ju signat Junichi Tazawa, gamla Boston Red Sox. Mm. Pitchen på 2 år och $12 miljoner. Tillsammans med han Brad Siegler. 2 år och $16 miljoner tror jag. Mm. Och ja, de blir väl kanske inte closers då, utan setup men för han, den här AJ Ramos. Mm. Tror jag, som hade rätt många saves för Marlins i år. Och
han var en all-star också, va?
Ja, det var han. Ja. Precis. Så att det är ingen dålig kille. Men så att, ja, de här tre spelarna tillsammans kanske kan vara väldigt nyttiga för Marlins. Mm. Så är det ju.
Ja, alltså det är lite konstigt. Men för Miami hade ju högre bud på både Jansen mm. och Chapman. Men det måste ju ha att göra med att Marlins inte är ett contenderlag, inte kanske ens ett postseason-lag.
Nej, så är det väl. Alltså, där stoppas de väl av Nationals och Mets i den divisionen.
Ja, så därför är det inte så återvärt att hamna där och nej. Halva under 500-strecket eller vad det nu blir.
Nej, så är det ju. Och, men det blir nog en ganska rolig säsong i Miami ändå, tror jag, för de ska väl ha All-Star Game och lite sånt där nere. Mm. Men ja, så är det väl. Det kanske inte är den häftigaste klubben om man vill gå långt i slutspel. Men han Brad Siegler, han är ganska intressant för han skiljer sig väldigt mycket från andra pitchers. Han kastar ju väldigt mycket ett sånt här underarmskast nästan. Mm. För en reliever, alltså om man tittar på de här andra killarna som Chapman och Jansen som är uppe och nosar eller över 100 miles per hour,
ja.
Så kommer ju Brad Siegler sällan över 84.
Nej, det är lite skillnad.
Så ja, men det är ganska skillnad. Och med hans sinker så brukar han toppa, eller han snittar ungefär 84. Och, men hans bästa pitch är ändå en changeup som är ännu lösare såklart. Så att det där kan vi återkoppla lite tillbaka till just kvinnor i Major League Baseball. Han lever väldigt, väldigt mycket på sin liksom, ja, sin
lura.
Lura så ja. Liksom det här med och ja, vara lite trickig och kasta på ett litet annorlunda sätt än vad alla andra gör liksom så.
Ja, det är inga beamers på liksom 100 miles per hour utan.
Nej, men precis.
Så att, ja, det blir jättekul.
Ja, men det är klart, när vi pratar om Marlins så måste vi väl ändå komma in på det tråkiga som hände i slutet av förra säsongen.
Ja, verkligen. Det var tråkigt.
José Fernández där som körde, ja, jag vet inte om det var han som körde båten. Eller
nej, jag vet inte om det har framkommit nej, faktiskt.
Han omkom ju i en båtolycka, men det man har kommit fram till är ju att det fanns ju både spår av rätt mycket alkohol och droger i blodet där ju.
Ja, och jag kommer ihåg vi pratade om, för jag trodde att han skulle starta, inte dagen efter, men dagen efter det.
Ja,
och vi tänkte, exakt. Vad fan gör han ute i en båt i Miami-natten? Ja. Så att, ja, om han hade alkohol och droger så lär väl hans poler också haft det. Så att det lär inte varit någon superförare av den båten, vilket ledde till att de kraschade och strök med allihopa, va?
Yes.
Mm. Och det här var ju ett, och det var också inne på då, ett jättehårt slag för Miami Marlins som organisation.
Mm.
Som ju hade byggt och ville bygga långsiktigt kring José Fernández som var en pitcher on the rise. Han var ju jätteduktig, men han var ju bara 24 år och hade ju massvis kvar att ge. Nu har man ju försökt att ersätta honom då på något sätt och då med... vad heter han? Edinson Volquez, va?
Ja, men precis.
Från Kansas.
Kansas City där, han skrev på för 2 år har jag för mig. Så att,
ja, ja, men han är ju 33 år och är mer snarare kanske en arbetshäst än en ett ace, va?
Ja, jo, så är det ju. Det... Nej, de tappar väldigt mycket på detta tragiska. Så är det ju.
Precis.
Mm.
Men vi får se hur det går för dem. Det kanske kan stärka dem.
möjligen.
Så är vi det får ju. Återkomma till det när vi börjar spela in under spring training. Man kan bilda sin uppfattning om hur laget ser ut.
Yes, absolut. Ja. Vad har vi mer då? Men i samma division har vi ju ett annat lag som ändå tycker jag är ganska intressant.
Ja, Atlanta.
Ja, Braves. Precis. De signar ju två älskvärda favoriter, ja, måste man ändå säga.
Faktiskt, alltså. Du älskar väl R.A. Dickey?
Jag älskar R.A. Dickey. Fan. Va? Det är ju grymt. Ja.
Mr. Knuckleball. Och så Bartolo Colon, en gjuten favorit.
Big sexy.
Ja, men bägge två.
Båda de har,
ja, bägge två har väl vunnit Cy Young.
Jajamän, de är ju gamla Cy Young Award winners, ja. Så är det ju. Och, men Bartolo Colon verkar köra på hårt. Jag har ju läckt ut en del såna här workout-videos på Instagram när Bartolo står och jobbar nere på Dominikanska republiken. Ja. Och grymt.
Det man inte ser på de bilderna är att han har en så här 8 liters pitcher med margarita bredvid.
Ja, så är det ju.
Ja, men det är roligt faktiskt. Får vi se vad de kan leverera. Ja. Och sen så värvade ju Atlanta, vet han, Jamie Garcia.
Ja, men jag tror att du uttalar så. Från St. Louis Cardinals, ja.
Ja, exakt. Där de gav tre prospect. Så att det är ju tre veteraner de har tagit till Atlanta.
Jo, men de behövde väl det, alltså några som verkligen liksom kan soak up some innings, liksom. Så är det väl. Och, men kan de överraska generellt i år, eller vad tror du?
Nej, alltså när man pratar om Bartolo Colon så kan han någonsin sluta att överraska, jag tror inte det. Alltså.
Nej, så är det.
Han börjar väl närma sig 50 snart, nej så vill jag inte, men han har varit med ett tag. Nej, men jag tror att det kan bli bra. Och tanken är väl att de ska vara bakom Julio Teheran och Mike Foltynewicz, eller vad han heter.
Ja, ja, men precis.
Precis som du säger, soak up innings.
Om de två kan höja sig lite, Teheran och Foltynewicz, eller vad nu han heter, så ja, kanske de kan överraska på nya arenan och sådär. De kanske kan få ett uppsving.
Ja, precis. Och tänk bara den rutinen de får in för... Mm. Ja, Teheran och Mike Foltynewicz. Hur mycket de kan lära sig av Dickey och Colon i varje fall.
Det här är ju inte de allra bästa nyheterna för Washington Nationals och Mets som förra året, eller 2016 då, under den här säsongen hade väldigt många enkla matcher. Alltså för Atlanta var inte bra. Nej. Miami, de var väl okej. Men Atlanta och framförallt Philadelphia Phillies var ju skitdåliga, och så många gånger som de fick möta Nationals och Mets, och det var en väldigt, väldigt ojämn division.
Ja, verkligen. Alltså, Atlanta och Philadelphia vann väl drygt en tredjedel av sina matcher, va? Och sånt där.
Ja, så att det kommer bli en generellt sett en jämnare division i år där flera lag kommer... ta flera segrar, så att säga.
Ja, och så är det ju spännande med Atlantas nya arena då. Det ska bli kul.
Nej, men det ska bli riktigt kul med National League East, såklart, 2017. Men där, tror jag ändå att Nationals vinner.
Ja.
Jag bara, så kan det vara.
Det lutar det. Ja, vad har vi mer då?
Ja, vad har vi mer? Några andra som ändå har visat framfötterna är väl Houston Astros, som vi bara svingar oss över till American League och American League West. De signar ju, eller de tog ju över delar av Brian McCanns kontrakt från Yankees.
Just det, catchen som får kliva åt sidan nu när Gary Sanchez gjorde sån succé.
Exakt, och Yankees, de väljer att ändå betala 11 miljoner dollar på McCanns kontrakt för att släppa honom, så att säga.
Just det, och det var fast... väl en liten rolig, du hade en liten rolig historia om det där när de dealade bort McCann, va?
ja, det var så himla roligt, för Yankees general manager Brian Cashman, han gjorde den här McCann-dealen när han var uteliggare på Manhattan under en vecka i november. Det här var något välgörenhetsjippo.
Ja.
Där höga chefer fick vara liksom hemlösa då.
Prova på.
Och, och då kan man ju bara liksom ana det konstiga i att Cashman låg där i sovsäcken då och drog fram sin iPhone där och liksom tillkännager ändå att ja, nej men för fan, vi kan vaska 11 miljoner dollar om ni bara tar den här killen. Ja, liksom.
Nej, det är ganska bisarrt faktiskt.
Ja, så att, olika världar. Så är det ju.
Ja, verkligen. Men Houston verkar ju kunna få ett ganska slagkraftigt lag i år.
Ja, om man säger, de signar ju även Josh Reddick.
Mm, just det.
Spelaren som spelar i Oakland Athletics och gick väl till Dodgers i slutet av förra säsongen.
Jag tror det, precis.
Ja, han signar dem och sen Carlos Beltran.
Just det.
Också. Och då, ja, om vi bara drar alltså, kolla på den line-upen där Beltran ska in tillsammans då med José Altuve, Carlos Correa, Alex Bregman, Evan Gattis, han Gurriel, va?
Just det.
Ena kubanska brorsan spelar väl där också. George Springer och då Josh Reddick.
Ja.
Alltså det är ju...
Det är ingen dålig line-up alltså.
Nej, verkligen inte alltså. De är väl ganska missnöjda hur det gick 2016 Astros.
Ja, men det måste ju vara enbart på grund av deras urusla inledning, va? För att ja, efter det gick det de väl hyfsat. Men de var ju katastrof första 20-30 matcherna som jag har för mig.
Ja. Ja, inte kul. Men nej, det ska bli intressant att se Astros i år. Så blir det ju.
Ja, och se om de kan utmana Texas.
Ja. Det behöver nog American League West. Men som vi nämnde lite innan, tror du att Angels kan vara med där eller?
Jag vet inte. Jag vet inte var de slutade förra året eller förra säsongen.
Nej, jag vet inte heller alltså, men
sen har jag lite dålig koll på deras trades. Jag har svårt att se att de skulle kanske ett wildcard. Men då, som det ser ut, så ska ju de utmana Houston om det då, i så fall.
Tror du alltså att Rangers tar titeln?
Ja, jag tror det igen.
Ja, det är ju inte bara dem. De ska ju slåss mot Yankees och Toronto Blue Jays.
Ja, precis.
Wildcards. Ja. Yes, yes. Men om vi går över till National League West där, för ett annat lag som är roligt att följa och har gjort ganska många häftiga deals är ju Colorado Rockies.
Ja, stämmer.
Och där har vi en spelare som vi pratade rätt mycket om förra året.
Ja, just det. Ian Desmond.
Förra säsongen. Ja, men precis.
Mannen som vaskade 100 miljoner dollar eller något sånt där.
Man kan ju säga att han hade en ettårig tryout där, när han hade sitt ettårskontrakt med Texas Rangers.
Just det.
Han fick 8 miljoner dollar då. Men han gjorde det faktiskt grymt bra.
Ja.
Han blev ju... Han fick ju tacka nej till sin shortstop-position som han hade haft i Nationals och flyttade ju ut till centerfield, va?
Ja, han skolade om sig och som jag fattade så la ner fruktansvärt mycket tid och kraft att bli en bra centerfielder.
Mm. Men han kom ju med i All-Star-laget ju.
Ja, precis. Och hade ju över 20 home runs och över 20 stolen bases det här året.
Nej, det är jäkligt bra.
Faktiskt.
Det var ju också ganska mycket snack om att han kanske blev left hanging i de här traderna, för att han är ju en av de sista som har ett sånt här så kallat draft pick attached.
Precis, det ändras ju i och med det nya kollektivavtalet.
Ja, i alla fall att det liksom är... en draft pick i första rundan, för det var ju som så att eller det funkar ju som så att om man har ett sånt qualifying offer och det inte blir upplockat, så kommer det laget, alltså Texas Rangers i det här fallet, få ett draft pick av det laget som väljer att signa den här spelaren. Så att
precis.
Rangers får ju nu
Är det första draftpick eller?
Ja, det var det i det nuvarande systemet. Ja. Och det tycker ju väldigt många klubbar inte alls är bra. Så att, att man måste liksom ge upp det när man signar en spelare. Så att det är klart, han var ju lite någon liksom persona, någon gratta lite där.
Ja.
Att, fan. Men det var ju då väldigt, väldigt roligt att Colorado Rockies då lyckad eller signade honom, tycker jag, för det, han har ju haft lite motvind.
Ja, men det får man säga faktiskt. Ja. Han gjorde ju en liten vad heter snubben i Jerry Maguire som spelar utan kontrakt nästan, bara för att han ska höja sitt värde. Han fick så dåligt kontraktförslag. Jag vet inte vad, 7 år på 101 miljoner var det med Nationals?
Ja, han tackade nej till det.
Ja, och nu så signade han 70 miljoner för 5 år. Så att jag tror att det här kontraktet är bättre.
Mm.
Faktiskt, om än med minsta möjliga marginal.
Ja.
Men det finns ju ett aber här. Han ska ju spela första bas.
Ja, som det ser ut nu så har han gått med på att flytta till första bas, ja. En position han aldrig har spelat.
Nej,
faktiskt.
Så att han får att göra på springtraining alltså.
Ja, men det här är lite i en... Rockies har ju lite av den filosofin.
Mm.
För det är så att Coors Field, som Rockies hemmaplan heter, ligger på så jäkla hög höjd.
Yeah.
Så att det är lätt att slå homeruns där. Och då är det så att pressen på relief pitchers är mycket tyngre där. Eller hur mycket tyngre kan den vara? Men det är deras filosofi. Att eftersom det är så jävla lätt att slå homeruns på Coors Field, så har Rockies alltid en extra relief pitcher på sin laguppställning.
Precis.
På sin roster.
Mm.
Och vad innebär det då? Jo, då får man ju ha en färre positionsspelare.
Precis.
På sin roster. Och då är det ju fördelaktigt att de spelarna man har, positionsspelarna, kan spela på fler positioner än en.
Ja, exakt. Och i Desmonds fall då, så har han ju spelat shortstop i Washington, centerfielder i Texas, och så ska nu skola om sig till första basman i Colorado då. Och men jag tror att det...
Alltså, i och med det så kan han ju nästan spela på hela planen. För han kan spela både på...
Ja.
Alltså shortstop, det är ju liksom ett mellanting mellan tredje bas och andra bas. Han skulle säkert alltså kunna hoppa in där med.
Definitivt.
Och centerfielder är ju kanske den tuffaste av outfield-positionerna. Så att där skulle han ju kunna vikariera både på rightfield och leftfield. Så att det är
säkert den anledningen till att de signar honom. Alltså en stor anledning, tror jag.
Jo, men jag tror också det.
Och sen så är det, apropå det här med pitches och att relievers har det tufft på Coors Field, så är det ju ett faktum att Rockies har haft det svårt att signa bra pitches.
Ja.
Just på grund av att de spelar på hälften av sina matcher på Coors Field, där det slås massvis med homeruns, tripplar och dubblar.
Mm.
Så att jag förstår deras filosofi att ha en extra reliever. Så att,
men det är kul. Och det är roligt för Rockies, och det är roligt för Ian Desmond att han ändå tog den här chansningen i sin karriär att byta position. Har ju då alltså ändå lett till att han har det här kontraktet nu då.
Ja, precis. Att det lönade sig i slutändan att ta den där risken och gå all in, eller vad han gjorde. Men sen så Rockies överhuvudtaget ser ju väldigt intressant ut med spelare som Nolan Arenado, Trevor Story, DJ Matthews som blev batting champ i National League.
Just det.
Och Charlie Blackmon som väl var bästa lead-off hitter, va?
Storskägget.
Jajamän, ja. Cargo, Carlos Gonzalez och så Gerardo Parra.
Just det.
Och så har han väl kanske lite mer krut på ingång.
Ja, men mer kan ju vara på väg. Och här kan det ju hända grejer alltså. Det ryktas fortfarande om Edwin Encarnacion.
Ja.
Och kanske mest spännande är ju om Mark Trumbo skulle bli en Rocky, va?
Då skulle det sotas homerun du fan i parti och minut alltså.
Ja, herre Jesus. Alltså det skulle kunna innebära, om man drömmer, att en spelare kommer över 50 homeruns på en säsong, va?
Ja, och det har ju bara hänt 3 gånger, va, senaste 10 åren, tror jag.
Ja, det var väl Trumbos lag... kompis i Orioles, Chris Davis, som gjorde det. Han hade 53 stycken 2013.
Yeah.
Sen har vi Joey Bats, José Bautista, som vi också får se vart han landar.
Just
han
det,
är
han är
free agent. Ja, han har 54 homeruns på sitt samvete 2010. Och sen har vi A-Rod som också hade 54 stycken, men några år tidigare, jag tror att det var 2007.
Just det, den är bra. Ja, men det blir kul att följa Rockies här.
Ja, men jag tror det, va?
Faktiskt.
Jag har aldrig känt mig så peppad på Rockies faktiskt.
Nej, det vore kul att få en utmanare också till Giants och Dodgers.
Mm, absolut.
Faktiskt, som kan röra om lite grann i National League West.
Ja, för vi har ju två, Padres och Diamondbacks kommer väl inte göra någon jätteglad i år.
Nej, de är väl i ett så kallat rebuilding mode, va? Ja. Och får ta nya tag, och där kanske vi får se resultat om 2, 3, 4 år kanske.
Ja, så kommer vi nog... Ja, den tiden kommer det säkert att ta.
Ja.
Ska vi bara nämna lite Giovanni Cespedes? För vi pratade lite National League East och Mets tidigare. Mm. Och de signade ju tillbaka då, Cespedes på 4 år och $110 miljoner.
Ja, det är galet.
Ja, och det är ju då den... Var näst högsta för en positionsspelare, alltså näst högsta snittårslönen.
Ja, precis. Det är bara Miguel Cabrera, va, som har mer, tror jag, i Detroit. Mm.
Det är ett jättekontrakt alltså.
Ja, du kan ju bara tänka dig vilka bilar han kommer komma med för till spring training. Han kommer komma med en rymdfärja, vet du.
Ja, kommer den som har bilar.
Exakt.
Fan.